Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är i grunden utbildad skådespelare men gjorde sig tidigt ett namn som regissör till en rad uppmärksammade, nydanande och hyllade teaterföreställningar på allt från Dramaten till radikala Teatertribunalen i Stockholm. Men det var för 4 år sedan som hennes karriär tog en ny oväntad vändning. 2011 utsågs hon nämligen till konstnärlig chef för Folkoperan i Stockholm och blev på så sätt över en natt ett av den svenska operavärldens viktigaste namn. Sedan dess har hon på Folkoperan regisserat Verdis Maskeradbalen och stått för konceptidén till deras uppsättning av Carmen av Burana som blivit en stor publiksuccé. Nu till hösten regisserar hon Verdis La Traviata på samma scen. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Melika Meloani Melani.
Berättar jag någonting om vädret?
Eller vad ser du utanför ditt fönster?
Här? Jag ser löv utanför mitt fönster. Och regn. Det går bra att sitta så här en stund. Och sen kommer jag vilja luta mig. Och ja, då drar jag inte med mig mycket, för då blir du besviken.
Eller? Nej, det gör ingenting. Men det är frågan om... För att den är lite sådär. När man sitter här, ja, då blir det perfekt. Mm. Men när du backar så blir det lite kyrka.
Precis. Och då kanske jag gör så här då.
Det har regnat kraftigt sedan tidig morgon och den smala asfalterade landsvägen utanför fönstret är dränkt i vatten. Vi befinner oss i ett hus på Ingerö i Stockholms skärgård där Melika Meloani Melani bor tillsammans med sin familj. Trots det dåliga vädret kan man verkligen känna den prunkande naturen här ute. Det är slutet av våren och varje liten trädkvist verkar vara sprängfylld av livskraft. Men så befinner vi oss också i en bostad som för länge sedan tillhörde trädgårdsmästaren som arbetade på traktens stora gods. Ja, det där kommer faktiskt bli ett av de teman som vi ska vidröra under vårt samtal. Den vilda naturen som människan i alla tider har velat tämja. Kanske kan det också ses som en bild av våra egna liv. Inom oss bubblar bångstyriga känslor, impulser, dunkla drifter och aningar. Utanför oss har vi samhället, sociala koder och regler som likt trädgårdsmästarens sekatör tuktar oss när det vilda tar för stor plats. Kanske blir då konsten ett sätt att överbrygga glappet mellan inre och yttre värld. Det är ett synsätt där konsten i så fall blir till ett lod att sänka djupt ned i våra själsliga mörka vrår. Och Melika Meloani Melani kommer flera gånger hänvisa till psykoanalysen som ett radikalt sätt att se på både konstnärlig och politisk förändring. Hon kommer också berätta att hon inspirerats av Camille Paglia, den amerikanska konstprofessorn som ser urgamla myter som ett sätt att lära känna oss själva på djupet. Vi kommer givetvis också prata mycket om opera. En konstform som betytt mycket för mig personligen. Jag växte upp med den. Den fanns där hela tiden. Men det var först i vuxen ålder som jag här i operalitteraturens mest kända verk, som jag här upptäckte något som kom att förändra mig. Vad det där är, vad det är som är operans sällsamma kraft. Ja, det är svårt att finna de rätta orden för. Men vi ska under dagens samtal göra ett försök. Fast vi börjar med att prata om rösten, operarröstens stora klang, den där som för den ovane kan te sig närmast absurd, men som samtidigt kanske kan bära på fler känslor än något annat. Ibland tänker jag att all konst handlar om att åstadkomma något slags överskridande som påminner oss om att vi har en annan potential än vad vi tror. Och i just operan så är det ju det här med sångens, vad ska man säga, volym. Jag menar, nu sitter vi och talar rätt stillsamt med varandra. Men om jag skulle säga så här och prata så här högt och nästan börja skrika, nu är jag ändå bara många, många decibel från operarösten, så skulle någonting hända i rummet. Det skulle bli liksom nästan obekvämt. Och det vet man ju ibland när man möter en operasångare som sjunger i ett litet rum. Man liksom trycks mot väggen nästan av den kraften. Och där tror jag att det måste finnas någon typ av djupare psykologi i det. Mm. Att det är något som... Det är något icke-mänskligt nästan som växer till liv igen.
Det är precis det där icke-mänskliga. När rösten... Liksom, först ekvilibrismen. Du vet att det som sångaren gör, det kan man nästan inte göra. Det är mycket avancerat. Och det låter på det där sättet som är så artificiellt. Men grunden är ändå en kanske ett skrik eller en längtan eller något av de där mycket de stora ämnena inom liksom psykoanalysen, alltså avgrundsteman. Och det är det som jag menar också med det artificiella. Jag tror att den där, och följa med den där rösten som sjunger om att den håller på att dö kanske, så är det ju nästan som att du följer med. Eftersom det går över från den naturliga personen som säger att jag har lite ont här och så vidare, till någonting helt utomjordiskt. Och du får följa med. Det innehåller den här konstformen opera. Det är ju ganska häftigt.
Ibland skulle man ju önska att fler hade tillgång till operarösten för att kunna uttrycka sig mer adekvat.
Absolut.
Tänk att vara hos en läkare liksom och få ett hemskt sjukdomsbesked. Det går liksom inte att uttrycka. Ja, men vi gråt lite grann, men det är inte rätt gestaltning. Men däremot att utbrista i det här avgrundsvrålet som operan ändå innefattar, det skulle kanske vara det exakta uttrycket för känslorna i ett sånt läge.
Absolut. Precis så. Ja, min första tid på Folkoperan, då hamnar man ju som konstnärlig chef där, så hamnar man direkt i provsjungningar. Det kommer massa sångare och vi måste hitta precis rätt sångare för de här rollerna. Och det kan vara roller som bara några få i landet kan sjunga. Och då lyssnar man på många sångare och jag blev så chockad de här första provsjungningarna. För det kom in sångare på sångare som just gav det här starka uttrycket. Och jag blev så drabbad av det. Jag blev så oerhört drabbad, alltså emotionellt. Alltså där man inte ska bli för mycket när man håller på och ska vara så där proffsig gentemot sångarjuryn och så vidare. Och så här, jag blev oerhört emotionell. Jag är fortfarande emotionell när sångarna kommer in och sjunger. Det är starkt.
Vad tror du var som hände i dig då?
Jag tror att de kommer åt... Det är något märkligt med operaformen som också handlar om... Alltså för det finns, jag vet ju att många personer värjer sig mot opera. Att de tycker att uttrycket är för starkt och för konstigt. En del blir provocerade. De säger att formen exkluderar. Att det är också så att den är liksom, formen är lite kapad av en sorts borgarklass. Liksom. Det är som man kan ärva stolar på Kungliga Operan som går genom generationer. Det är kulturellt. I den här familjen så går vi på den här typen av konst. Det här är ju Bourdieu. Liksom, och så. Och då är det lite som att det gör också att människor tycker att så här, den där formen är inte för mig. Jag är inte inbjuden. Och att de blir provocerade av det. av formen är en symbol för en sorts provokation där man inte får ingå om man inte har en viss börd eller klass. Och det försöker vi motverka på Folkoperan, som verkligen ska vara folkets operahus. Alltså det är som att man, om man är ovan då kan det vara så att kroppen faktiskt vänjer sig vid formen. Och då, eller inte vänjer sig för det är fel ord, men att den anammar formen och då plötsligt så händer något annat med innehållet. Så det kan vara så, tror jag, att man brikar sin operasensibilitet. Och då, när man gör det, så blir det mycket vibration och mycket emotion av att höra den musiken och de här sångarrösterna. Så på ett sätt kan man väl säga så att jag blev exponerad för mycket opera och jag blev liksom väldigt emotionell. Så till slut kunde liksom någon bara öppna munnen och så började jag nästan gråta. Nej, men att det blev väldigt emotionellt och så.
Vad kommer hända i höstens... Man säger så här, till hösten så har ju La Traviata premiär. Du är regissör. Det är på Folkoperan. Det är september, tror jag. Jag gick in och tittade liksom på biljettförsäljningen. Där står det ju till och med en varningstext. Jag skrev ut den. I föreställningen förekommer nakenhet och gestaltning av handlingar av sexuell karaktär. Något som skulle kunna upplevas besvärande för barn och känsliga personer i vår publik. Hur radikal kommer det bli? Det låter ju lite som att... Jag menar, hur ofta ser man en varningstext när man går på operan? Det brukar stå så där, det förekommer blinkande ljus, stroboskopljus alltså, och så är det kanske för epileptiker eller något sånt. Eller så står det kommer förekomma rök, och så, men tro inte att det är cigarettrök, för det är bara någon slags örtbryggd. Nej, men att det är någon artificiell teatercigarett så att folk inte ska börja hosta. Men det här att varna för handlingar av sexuell karaktär, det vet jag inte om jag har läst tidigare.
Nej.
Jag kan tillägga också för lyssnaren att affischen också till La Traviata är ju en naken kvinna som sitter på en marmorhäst, kanske det är en staty i alla fall, med någon slags ridspö i handen. Och det är lite oklart om det är någon av sångerskorna eller om det bara är en bild, men den förstärker ju bilden av att det kommer bli något spektakulärt.
Nu ska jag faktiskt... Alltså, så här är det. Det är en artist på den här affischen. Jag ska faktiskt hämta mina Traviata-grejer.
Mm.
För nu känns det som att jag måste förklara för dig.
Jag tar en bulle till här. Ja, det var väldigt god. De var ju otroligt goda bullarna.
Alltså, hon har ju knäckt den här koden med mycket smör.
Ja,
kanelsocker och mandelmassa. Och kardemumma tror jag ibland att det blir. Jag vet inte hur det var på den där.
Nej, men det är för att den här bullen... Alltså det var som att... Jag visste inte att deg kunde ta upp så mycket smak av kanel och smör. Jag trodde att liksom degen var mättad långt tidigare. Mm. Men tillbaks till La Traviata.
Ja.
Förspelet till operan La Traviata av Giuseppe Verdi, den vackraste musiken till en av de allra största operorna. Librettot bygger på en roman av Alexandre Dumas som kom vid mitten av 1800-talet, och i centrum för handlingen finner vi Violetta som är kurtisan, det vill säga någon slags lyxprostituerad. Och utifrån en glansfull inledning där festen och överdådet dominerar får vi på operascenen sen bevittna hennes fall. Men frågan är hur den 150 år gamla operan ska förstås idag. Melika Melanis idé är att låta Violetta vara ett starkt erotiskt subjekt i en miljö där den kvinnliga sexualiteten härskar. Ett grepp som kanske än idag är provocerande.
Vi har inspirerats av en, liksom, en värld där liksom en kvinnlig sexualitet råder. Och därför också den här hästen som du ser på affischen. Vi har inspirerats av Amazonen. Sådana här Isis-tempel, så här kvinnotempel som finns. Den här Amazonen är ju den kvinnliga krigaren som krigar med ett bröst från det andra avskuret för att hon ska kunna hantera sin båge bättre. Den här hästen finns med i hennes värld. Så vi jobbar med den kvinnliga styrkan. Violetta som subjekt. Det är provocerande. Det blir provocerande. För att även om vi har kommit till en annan värld än den som Verdi och Dumas befann sig i, så är det fortfarande en manlig maktdominans. Och symbolerna används på ett sånt sätt. Och mycket handlar om sexualiteten. För att sexualiteten är mannens sexualitet i våra kulturella uttryck. Och nu så prövar vi att sätta en kvinna i mannens liksom, vad ska man säga, radar.
Men den stora gåtan är ju här, det finns ju många olika gåtor i det. Men en av dem är väl, finns det manlig och kvinnlig sexualitet? Alltså, är det någon skillnad alltså?
Och det enda jag kan associera då, det till... Då tar jag hjälp av Camille Paglia som pratar om det här apollonska och kotonska.
Ja, berätta om det.
Alltså... Hon är konsthistoriker och hon tar hjälp av de här begreppen. Kotons skulle då vara världen som handlar om, man skulle kunna säga dionysiskt, fast det blir för flummigt för henne, för det blir liksom vinkult och sånt och det vill hon inte hålla på med. Utan mer, men däremot är det de här, det är jorden, det är liksom det är som döden, det är förmultnandet eller att det växer, det är kvinnan och blodet och sånt där. Och här skriker alla feminister när hon säger det här, såklart. Men du hör ju hur det blir. Och sen det apollonska är då hur man gör struktur av det här, hur man hanterar natur med civilisation. Vi skapar regler för att rädda oss från handlingar av hat och hämnd eller död för den delen. Vi bygger stora gravkammare för att våga möta, eller vi går och ser konstverk eller lyssnar på musik för att våga möta tanken om att vi om livets förgänglighet och att vi ska dö. Sexualiteten har då olika uttryck. Jag är ingen expert på Camille Paglia, men jag skulle gissa att hon skulle titta på uttrycket då, ett kotons eller apollo, alltså ett olika på något sätt. Eller, men jag skulle nog vilja ha det osagt, och så skulle jag faktiskt vilja ha lite diskussioner med de människor som kunde, för att det skulle vara intressant att tänka hur skulle en sexualitet kunna ha ett genusuttryck. Det förstår jag nästan inte.
Ett vad?
Ett genusuttryck.
Nej.
Det kan jag inte fatta hur det skulle...
Nej, men det är här som, är det inte här som det börjar bli intressant?
Ja.
Alltså om man nystar i den här frågan på riktigt.
Ja.
För vi kan ju släppa liksom forskarna eller konstvetarna eller de intellektuella och bara titta på hur livet är. Det är klart att det är så att det finns en yta som försöker strukturera saker. Och så finns det någonting annat därunder som är av en annan karaktär. Mer kaosartat. Mer tillåtande kanske man skulle säga om man är bejakande, mer skrämmande, mer lustfyllt, mer av nästan allting. Det är bara att gå ut i naturen en vårdag som nu, början av juni, och titta. Naturen har ju den här oordnade karaktären. Det bara växer, och vissa saker bara dör, och då äts det upp på en natt av maskar. Och sen så går det någon där, en trädgårdsmästare som är kanske människan. Men att vi sitter i en gammal trädgårdsmästares hus, kanske det är en bra liknelse, som försöker ordna till det här och försöker liksom ta den här starka kraften och göra en rabatt av den. Men det krävs ju enormt mycket energi för att tukta rabatten. För att om man inte ägnar stor uppmärksamhet åt den, så kommer den bli vildvuxen. Och det finns ju någonting vackert i det vildvuxna. Men det där vildvuxna är också lite skrämmande. Och jag tänker nu som den hobbypsykoanalytiker som man ibland är, att det måste ju vara så. I alla fall det här är min syn på det. I alla fall just nu vid 36 års ålder. Det kanske ändras. Men att konsten är en brygga mellan de här två världarna. Där man kanske kan få syn på vissa delar av det här obegränsade, vilda, otuktade. Och så kanske man får syn på det i en mörk salong en fredagkväll när man har en slips och kavaj på sig. Det är en del av paradoxen att det kan ske på en operascen. Men utan kontakt med det här, det vildvuxna, då blir det ju bara stumt. Ja, det var en liten predikan.
Åh, så fint.
Nej, men vad säger du då?
Alltså, man skulle ju... Jag kan också se det på ett mer våldsamt sätt. Att det här vildvuxna, det är urskog där bakom. Vi har köpt en ny sån här rysåk och går och försöker hålla urskogen borta. Men det är också något våldsamt i de här, i det som är natur och sexualitet. Och jag kan se något akut också i att vi behöver hantera det här. Och på ett sätt är det ju ett privilegium att vi, om vi upplever det som att vi behöver det här vildvuxna och så vidare. Men det är också så här akut att vi behöver kontrollera det. Annars kommer vi inte klara det här. Alltså så jag tycker där någonstans i det här akuta kan jag se att vi har en sorts funktion och att vår publik och konstnärerna har någon typ av funktion. Att vi, och jag tycker det är vackert. Och då förstår man ju inte alls när folk säger, som du hade hört, att de vill bara ha lite trevlig musik eller så. Alltså det tror inte jag på. Då, inte om man går på opera. Då är man i kontakt med mycket djupare saker än så. Sen kan det vara väldigt helt fantastiskt att få struktur och musik för det. Och en stor njutning.
Alltså jag tror så här att jag har själv ett lite, vad ska man säga, ambivalent förhållande till opera. För det finns viss opera som jag älskar över allt annat. Det finns vissa operaupplevelser som slår allting. Men många gånger när jag går på operan så upplever jag det som tillrättalagt. Som att det bara är en, dels en uppvisning, men också att det bara är en ritual som har förlorat sin kraft. Och ibland kan det handla lite om tidsandan, men det kan också handla om enskilda uppsättningar, att sångarna har varit mest intresserade av att träffa tonerna och regissören har varit mest intresserad av att göra någonting som stryker medhårs. Men några gånger så, och de gångerna som operan verkligen har påverkat mig, det behöver inte vara att det är jätteradikala uppsättningar. Det behöver bara finnas en viss typ av närvaro och en viss typ av energi som liksom spräcker den här myten om operan som det borgerliga. Och jag kan faktiskt säga att i vissa operaupplevelser så är det som att den här hinnan då mellan vad ska man säga, den tuktade världen och den vilda världen. Den har försvunnit under några korta minuter. Och med lite fina ord så skulle man kanske säga att det är en erfarenhet av det sublima. Alltså den här, något ordlöst förhöjt. Det är nästan som någon typ av transcendent upplevelse. Och det här, för de som inte hänger med i termerna, kan det låta som flummigt eller konstigt. Men jag lovar att det här är, i alla fall för mig rent personligen, är det här livsavgörande. Jag har sett att det finns någonting i djupet av oss som kan gestaltas på en scen och påminna oss om att det här finns. Och det är det som då finns och kommer fram under de här få korta minuterna är både oerhört lustfyllt och oerhört skrämmande i en salig blandning. Och det här kan ske i poesi eller framför en tavla, men det har för mig varit som starkast i just operan. För att det är så starkt, ett så starkt uttryckssätt med den här rösten som liksom tar en hel sal i besittning.
Alltså det finns någonting i någon typ av alltså en sorts vidgad perceptionsförmåga, någon sorts omorientering, omvridning och alltså någon sorts nästan extas. Och nu hjälper du mig faktiskt att beskriva vad opera har som ingen annan konstform har och varför jag just nu är mycket nöjd och tacksam för att jag, det är det, att jag får jobba precis med just det. Det är mycket svårt att beskriva det som det här rummet som kan uppstå. Och jag tror att det kan uppstå i andra, på andra ställen också. Men opera har en stark potential för det rummet.
Jag skulle säga att ett sånt ögonblick finns i slutet av La Traviata när jag har sett den. Det är precis när hon reser sig från sjuksängen och säger, ni är ju döende, det vet ju alla. Men så är det bara någon minut kvar och så säger hon, nej, jag känner mig bättre. Och så tänker man, det här kommer gå bra. Och sen tror jag att hon sjunger, det var ett tag sedan så jag minns inte riktigt ord, men jag tror hon sjunger, jag lever. Och då dör hon. Det är sånt ögonblick.
Det var väldigt speciellt när vi jobbade med det här teamet som jag jobbar nu med. Lilla Traviata. Ett fantastiskt team. En ung scenograf som heter Hanna Reidmar. Hon kommer liksom från alternativa håll. Inte vanliga utbildningar. Så det har varit mycket spännande. Och hela det här teamet. Den scenen. Hur vi inte var nöjda med. Hur den var. Hur man skulle hjälpa publiken i symbolvärdena där för att just bädda för något som är så komplicerat så att det knappt går att klä i ord, eller det går inte riktigt, men vi vet att vi förnimmer att här finns det. Och jag minns när vi knäckte någonting, hur vi skulle kunna jobba med det. Vi satt på ett café på Södermalm och pratade. Det måste ha varit över ett år sedan, för det var varmt. Och det var liksom att jag tror att man kommer inte tänka på det ens när man ser produktionen. Men det var att vi bryter, för oss så bryter vi med ett annat element in i ett scenrum som är tempellikt och av marmor. Och så bryter vi med ett annat element, och det elementet kunde hjälpa oss att bädda symboliskt för det här rummet som du talar om. Det var väldigt... Och vi förstod, jag och scenograf, när vi talade om det, att vi förstod att ja, här, så kan vi bädda.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Melika Meluani Melani. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. På Folkoperans hemsida så finns det en beskrivning av dig med lite så här som en faktaruta med lite enkla frågor och svar. Och de brukar i vanliga fall brukar de vara ganska förutsägbara. Särskilt om det är någon som är lite chef, för då brukar man säga så här: min största svaghet, jag är rastlös. Min största tillgång, jag är nyfiken. Men här hajade jag till för att du gav ett svar som var ganska ovanligt. Och jag skrev ner det här. Det står så här: du ska uppge ditt farligaste begär. Och så svarar du bara: ett vansinnigt begär. Vi stoppar där. Det här är ju givetvis oerhört intresseväckande. Vad du menar med det här vansinniga begäret.
Just det. Jag tror att de där frågorna, var de under en produktion eller var det bara, det var faktaruta?
Det var om man liksom sökte på dig på Folkoperans hemsida. Om man går in och så ser man typ team, så trycker man på ditt namn och så kommer man upp till din.
Precis, alltså jag tycker ju att den här våra marknadsavdelning är så himla rolig. De ställer så bra frågor. Om liksom begäret och så vidare. Och förmodligen då så, jag tror att det var när jag började på Folkoperan för 4 år sedan. Och vi tittade på sådana teman som begär. Och jag tror att jag fick syn på begäret som den här någon typ av drivkraft. Och som urdrivkraft, och att jag höll på att jobba med det. Och då blir ju det så här ett ämne som blir otroligt djupt och starkt. Det går ju inte att beskriva. Så. Jag tycker att det var fascinerande att titta på de här, alltså en sorts, kan vi säga att jag alltid har gjort, om man pratar med konstnärer så kan man ju titta på deras, om jag ska hitta konstnärer, man ska säga att man tittar på deras motor, liksom grundmotor, för att man försöka förstå och sådär. Och det har ju i högsta grad med begär att göra.
Men vilken är din grundmotor då? Som då går att kategorisera under det här ett vansinnigt begär. Så du får inte svara nyfikenhet eller något sånt där. Det är för en alldeles för snäll term för att ge ditt första uttalande, göra ditt första uttalande rättvist. Eller ja, för att det ska ge någonting.
Jag tror att den fråga som du ställer, den liknar frågor som jag skulle kunna ställa mig inför ett helt verk. Alltså som man jobbar med i flera år. Alltså att man... Att man som konstnär så kan man ju gå till botten av en sån frågeställning. Och det kan vara ganska skrämmande också att börja upptäcka de här rummen, brukar jag kalla det för. Och som yngre konsert för några år sedan, så då vet jag att jag höll mycket på med något som jag kallar för ett sorts tomrum. Och då vet jag att jag, när jag lyckades närma mig det som jag kallar för tomrum, nu blir det väldigt flummigt, jag får inte få klippa det här.
Nej, alltså, men det är ju nu som det blir intressant.
Men det här tomrummet då, så förstod jag att kom man i närheten av det och lyckades hitta konturer på det här rummet på något sätt, då så kunde det hända saker där. Och på ett sätt så har jag nog tänkt på det här tomrummet. Dels självklart liksom i ens eget psyke, om man kan förstå. Men inte bara det. Det kan också vara i någonting som är något gemensamt. Alltså kulturellt. Ett uttryck. Att man upplever ett tomrum. Alltså enklare skulle vara, liksom, och ytligare på ett sätt, att prata om så här, ja, jag kan titta på saker på, som skaver för att börja ett verk. Man tittar något som skevar i samhället, eller man tittar och så börjar man gå. Men tomrum, de kan vara oerhört skrämmande, för att de är där av en anledning.
Alltså, vad händer med dig när du närmar dig det rummet då? Det tomma rummet.
I några produktioner som jag har jobbat med, när jag har, liksom, det är väldigt svårt att prata om sånt här efteråt. För som konstnär så jag uttrycker mig med min konst. I ett annat liv skulle jag välja att bli en ordperson. Det verkar så behagligt att bara kunna klä allting i ord. Då kan det vara så här. Jag har några produktioner som jag har arbetat med. Där det faktiskt har legat väldigt nära ett sånt här rum väldigt mycket i arbetet, och då har jag upptäckt, jag har observerat mig själv att jag hamnar i en andning som, alltså det känns annorlunda att andas, och den andningen infinner sig hela tiden när jag arbetar med det, och det har jag också upplevt i andra sammanhang när jag har sett någonting eller hört någonting. Så jag tror att det kan bli fysiskt påtagligt för att, ja, en känner igen någonting som jag både vill åt och är livrädd för.
Vad är det då?
I det här andra livet som jag skulle vilja ikläda, då skulle jag bli expert på Lacan. Jag behöver hjälp, alltså, för jag tror att det finns såna former. Alltså,
du kan se den här intervjun som ett andra liv. Det är liksom
men det är liksom
det är tillåtet.
För att jag tror att om vi har sådana former, det kan jag verkligen gilla med i psykoanalysen, att man hittar det, liksom, struktur för sådana saker. Så förstår ju jag att det här har alla människor. Vi har det alla. Och i mitt jobb så handlar det om att komma åt de här rummen, för publiken vill ha det. Och det är därför publiken går till oss. De vill självklart höra sköna toner och se vackra bilder, men det är någonting mer. Och det är det som vi jobbar med. Och sen kan man klä det här också i, för att, i andra former. Och när jag var yngre så hade jag mina politiska glasögon, trodde jag identifierade mig väldigt hårt. Alltså jag tror att det fortfarande gör det, även om jag säger att jag inte vill göra politiska avtryck i min konst. För att det vore att förringa det här som vi jobbar med. För att om jag vill påverka och förändra samhället, så finns det andra sätt att göra det som lämpar sig bättre. Och jag kommer absolut att missa de här rummen som jag talat om jag hade det som ett fokus att liksom förändra publiken på något sätt.
Mm. Men uttalad politisk agenda alltså.
Ja. Mm. Sen har jag, det är klart att min, alltså jag är en person som reagerar på orättfärdigheter i vårt samhälle. Det är mycket orättfärdigt. Vi har en massgrav i Medelhavet. Och vi har absolut med den att göra. varenda sekund av vårt leven. Alltså jag tycker det, alltså jag, och jag känner det. Och det är klart att en politisk person skulle kunna ikläda det här tomrummet också på det sättet. Alltså i det orättfärdiga och viljan i en, att komma till en, att göra, skapa en bättre värld. Så det, och förstår du vad jag menar? Det är därför jag tycker så här. Jag tycker att politiska personer som använder psykoanalysen, det finns ju sådana, Slavoj Žižek, du vet. Han är ju sån här, hans föreläsningar, de brukar bjuda in honom på Södra Teatern i Stockholm. Och de föreställningarna, inom citationstecken, de går för utsålda hus. Det är väldigt spännande och jag kan förstå det. Han gör precis så, han är filosof, han pratar om politiskt om samhället utifrån psykoanalys.
Men jag skulle säga att det som gör hans politiska analys intressant är att han är så villig att gå in i människans mörka vrår. Och det är inte så mycket, skulle jag säga, att en del konst, det blir lite schablonartat här, som vill vara politisk konst, den lägger så mycket energi på att vara god så att den liksom missar att göra en mer heltäckande bild av människan. Jag tror inte att de som tror att de är goda kan förändra världen riktigt.
Det var det jag hade problem med i teatern. Ett av mina stora problem handlade om den formen och förväntan på teatern. Det var något med teatern och är något med teatern. Jag har beskrivit det som att det liksom, man vill göra de här berättelserna om några personer som det är synd om. Och som publik vill man, vet man att nu ska jag gå och vara med om den här berättelsen. Och sen går man dit och så får man känna det man visste att man skulle känna. Och så känner man att jag kan känna att jag tycker synd om den här personen. Jag måste vara en god människa, jag tycker om mig själv och jag tycker om den här föreställningen. Den liksom, det emotionella händelseförloppet mellan scen och salong. Om man ser på alla konstnärliga sceniska som en händelse eller som en... Ja, det händer ju. Vi är ju där tillsammans. Det ska ju hända något. Och då kan man se det på teatern. Den används mycket så. Och det är liksom för lätt. Det är liksom för enkelt.
Vi börjar komma lite mot slutet här. Alltid rädd när jag säger sånt här, nu börjar vi närma oss slutet, betyder ju att man inte ska svara så långt på frågorna utan mer ska komma korta sammanfattningar. Och då är alltid läskigt att öppna liksom en ny dörr. För då kanske det blir liksom 20 minuter till. Men det finns en gammal intervju med dig, det var i tidningen Fokus från 2011, så satte de rubriken "Jag kräks på psykologisk realism". Kommer du ihåg den?
Mm, jag har något svagt minne av det.
Ja, det var ja, men det...
Jag har ett svagt minne av det.
Ja.
Av någon anledning.
Ja. Ja.
Berätta.
Jo, och då så beskrev du den intervjun att du var trött på när man försökte i skådespelarkonsten alltså åstadkomma så realistiska porträtt som möjligt på scenen. Och det som istället skulle bejakas är någonting mycket mer gränslöst som du förespråkade då. Äsch, det här blir ett helt nytt kapitel.
Nej, men det blir det väl inte.
Nej, men vad är det här?
Det är ju också form som du talar om, mm, för de här olika uttrycken som jag pratat om. Jag tycker att du håller dig inom ramen.
Okej. Men vad är det här andra som inte är psykologisk realism? Alltså om man ska uttrycka realism då, det är att någon som går upp på scenen och ska spela en general, ska liksom på 1800-talet ska se ut som en sån general och prata som en sån general och ha en sån där mustasch som ska vara vaxad på ett visst sätt. Och nej, det blev ett dåligt exempel också.
Men jag förstår vad du menar,
ja,
precis.
Mm, gör det.
Anledningen är så här att det är så här, jag möter ju den här typen av fråga hela tiden, eller vi möter det.
Mm.
Och det handlar om att ganska ofta handlar det om artisterna. De kan till exempel kanske vara skolade på något sätt att man ska förhålla sig utifrån något som de upplever är verkligt. Och sen så märker de att det här projektet, det tar en annan vändning och det är inte riktigt som det brukar vara. Och då så kan det behöva, ibland kan det vara då sådär, jag får faktiskt inte den typen av frågor längre, men förut fick jag det. Alltså typen av frågor, jaha, är det här verkligt? Och då blir jag alltid jätteförvånad. Eftersom för mig så det är ju klart att verkligheten är ju högst subjektiv hela tiden. Och att ens tro att det finns en verklighet som skulle stämma för flera är ju helt absurt att tänka tanken. Och om vi börjar där, men då förstår ju jag att det som de artisterna frågar efter är, man brukar ju gå i ballongbyxor i en Shakespeare-pjäs, nej nu är det inte riktigt, men alltså sorry, och här gör vi inte det, och då kanske det behövs en sorts rubrik för det. Kan vi tänka att det är som i en dröm, det är en rubrik som är så här, nu pratar vi de enklaste liksom, hur ska jag hantera det här som artist liksom. Och samtidigt är det ju en mycket intressant fråga. För det är klart, vi måste ju ta den frågan först. Vi, alltså som konstnär, det är klart att, eller som vilken person du än är som uttrycker någonting, så är det ju ett subjekt. Och du ser ju världen på ditt subjektiva sätt. Och det måste vi ju erkänna. Det finns ju ingen sanning som någon konstnär eller journalist kan avkläda. Sen gillar ju vi att skriva, alltså den här kulturen gillar ju att säga att det här, nu så avkläddes det här, eller att det upplevs i termer av sanning och sånt. Men det kan ju inte finnas.
Men samtidigt så tycker jag i alla fall att konsten visar att det måste finnas någonting som är gemensamt, för annars skulle vi inte reagera så lika på saker under olika, genom tidsåldrarna. Det finns ju vissa klassiska liksom dramer, och det finns vissa musikaliska verk, och det finns vissa operor som verkligen har påverkat människor djupt. Var någonstans de än befinner sig på jordklotet, vilken ålder de än är och vilka kostymer de på scenen än har på sig, så finns det fortfarande någon typ av laddning som nästan verkar vara... Ja, det finns i alla fall någonting som är gemensamt här. Det är ju lite märkligt.
Mm. Det är fascinerande med de mytiska berättelserna. Eftersom vi, det är som att vi har tagit bort dem från, alltså vi har dem inte längre i den här kulturen. Och det kanske, vi kanske behöver det. För det finns ju, det är ett format som hanterar teman i våra liv. Som jag tror saknas. Och de temana, det är ju ingen slump att de här, den grekiska tragedin, att vi tänker på den nu och då hela tiden i scenkonst. Och, det är nog ingen slump, tror jag. Och att vi behöver uttryck för vissa av de här temana.
Vad är det då som finns i myternas värld som inte finns i vårt vanliga samhälle?
Jag konfronterades lite med den frågan när jag jobbade med en text av Elfriede Jelinek. För hon är rolig på så sätt, hon kikar på bilderna. Alltså vad ser du när du ser alla dessa bilder? Du ser bilder från krig, du ser bilder från flyktingar som från massgravar i Medelhavet. Från människor som slänger sig med risk att förlora sina liv med sina barn på båtar för att komma till Europa. Vad betyder den bilden? Och hur ska du förstå den? Och så matas du av de här bilderna på nyheter. Och du lär dig att förhålla dig till de här bilderna. Men frågan är om det kanske är så att vi skulle behöva någon typ av form som, där vi kunde möta de här bilderna på ett annat sätt. Förstår du behovsfrågan då?
Jo, men vad skulle vi då se i de bilderna?
Jag tror att man skulle uppleva någonting annat av de bilderna då. För jag tror att det finns ju bilder som är, de är ju oerhört starka och de är magstarka och det kan vi ju se liksom. Och det kan få oss att undra hur det har blivit så här. Men det är som, jag kan känna ett behov av att vi måste komma djupare med de bilderna. De kan inte få stanna vid att det är en bild på det sättet. Och att vi lite grann diskuterar över morgonkaffet hur det har blivit så här. Alltså det tycker jag inte räcker.
Skulle man kunna säga så här, nu gör jag en religiös parallell här. Det sägs ju ofta att när man, för att förstå någon annan så måste man leva sig in i den människans situation. Och då tänker många när man ser viss typ av lidande att man ska tänka, hjälp, det där hade ju kunnat vara jag. Oj, det måste jag komma ihåg. Men, och det här är nu lite parallell till Jesusmyten faktiskt. Där man uppmanas att inte tänka, oj, det där hade kunnat vara jag som blev korsfäst och sviken och pinad. Utan det är jag. På något mytiskt sätt. Och kanske är det det som gäller de här bilderna också. Att man, det räcker inte att tänka att det där skulle kunna vara jag. Vilken tur att det inte är jag. Och jag måste därför hjälpa någon annan människa. Men den stora radikala tanken är att det är jag. Är det någonting sånt som du menar?
Mm. Det är en bra, det är mycket bra liknelse för att den här, det kan bli ett koketterande att jag tänker att vara det där och så. Men alltså att det, men det fortfarande så tror jag att det inte räcker, utan jag tror att man ska, jag tycker att din bibliska berättelse faktiskt är effektivare. Och där så tror jag att myterna har en annan, de är ämnade att ha en annan funktion. Och vi behöver en annan funktion än att försöka känna med. För vi kan inte känna med. Vi kan aldrig förstå, såklart. Vi kan ju se och vi kan känna saker, vi kan tänka saker. Så.
Men tänk om det är det som händer i operasalongen när det är som mest laddat. När hon dör där och säger jag lever. Det är att man inte tänker, tänk om det där var jag. Utan man tänker, det är jag. Den identifikationen via musiken och liksom teaterns magi har blivit så stark så att det är det som händer.
Mm.
Kan det vara så?
Jag tycker den frågan gör det värt att jobba med där.
Vi kanske slutar där.
Ja.
Tack så mycket.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Melika Meloani Melani. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där heter vi #60minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Och så hade vi Brendan Kinsella som spelade en aria Bach och det var vid ungefär mitten av programmet. Avslutningsvis så hörde vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll och då var det Daniel Vissey som satt vid flygeln. Och i början av programmet där hörde vi ett litet stycke ur förspelet till La Traviata av Giuseppe Verdi.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.